Efter hissolyckan på en byggarbetsplats i förra veckan har frågan om dödsolyckor på arbetsplatser fått ny aktualitet. Förra veckan var en särskilt svart vecka då totalt 9 personer dog i arbetsrelaterade olyckor. Och med mig för att diskutera det här så har jag Jenny Berggren, journalist på tidningen Arbetet, som bevakat den här frågan under många år. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Ja, i förra veckan då var alltså en särskild svart vecka. Totalt så dog 9 personer i arbetsplatsolyckor och 2023 kommer att bli det värsta året på länge när det gäller dödsfall i arbetsplatsolyckor. Vad beror det här på?
Det är svårt att säga än så länge vad årets siffror beror på. Det man kan konstatera utan tvekan är att det är ett fruktansvärt år, har varit en fruktansvärd vecka, och alla dödsolyckor är förstås lika hemska, men det är också, man reagerar ändå på att det är så unga människor som har gått bort i år. Det var ju 2 killar i 25-årsåldern som miste livet i den här hissolyckan. En 18-årig tjej som dog på LKAB nyligen. Och det var en 23-åring som gick igenom isen med sin grävmaskin förra veckan. Och i somras var det en pojke som var så ung som 14 år som dog på sitt sommarjobb. Så det är ju... Det är helt förskräckligt att 5 personer dör i samma olycka, är också väldigt ovanligt och svårt att ta in. Så otroligt många personer runt omkring som påverkas, får sitt liv liksom väldigt påverkat av en sån här händelse.
Du nämner just här unga människor. Kan man se något samband med att det just är unga människor? Att man är kanske sämre förberedd när det gäller säkerhet, eller att man inte har fått någon introduktion, eller går det att säga något? Eller är det en slump att det är många unga, eller vad?
Jag vet inte, de här olyckorna har hänt så nyligen, det är svårt att säga något generellt om det. Jag tror att det är vanligtvis, nu är jag ute på tunn is här, men jag tror att det vanligtvis är vanligare med olyckor. Att det är inte så att unga är överrepresenterade vanligen.
Om man tittar på olyckorna annars då, om vi tittar mer generellt, liksom arbetsplatsolyckor, är det någon typ av olyckor som är vanligare?
Ja, men det är det. Det är vissa branscher som återkommer sett över längre sikt. Det är bygg, det är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, transport, och ofta är fordon inblandade. Lastning och lossning är ett exempel på olyckor som återkommer. Alltså när man ska lyfta tung last av och på lastbilar och blir klämd eller så av det. Och det är något som Arbetsmiljöverket, en av flera typer av olyckor som Arbetsmiljöverket har tittat särskilt på. Och det kan man ju se även i år, att det är ungefär samma mönster. Liksom byggbranschen är kraftigt överrepresenterad, yrkeschaufförerna lika så. Det är fordon, om man räknar då både fordon i trafik och arbetsfordon inblandade, det är en stor del av olyckorna. Sen får man ju hoppas att den här uppgången i år, alltså det är svårt att veta om det skulle kunna tolkas som någon sorts trendbrott eller om det är ett hemskt år. Sen kan man inte luta sig tillbaka och hoppas att det råkade bli så i år, eller vad man ska säga. Det är inte det jag menar, men det är svårt att veta om det är ett trendbrott. Sen är det alldeles för många som dör varje år ändå, och det finns ju förstås riskfaktorer då att titta på för att minska den.
Och vad är det för riskfaktorer? Vad är det man bör titta på? Du har nämnt några av de här vanligaste olyckorna, men vad är det framförallt, tror du? Eller går det att säga någonting där generellt?
Något som många har lyft i debatten nu den senaste veckan efter de här olyckorna är ju fragmentiseringen på många arbetsplatser, kanske särskilt inom byggsektorn, att det är väldigt många underentreprenörer som är verksamma på samma arbetsplatser. Och att, å ena sidan kan man då säga att det är en delvis, menar arbetsgivarna, kan vara en del av en specialisering där var och en är liksom mer specialiserade på det de gör. Men facket och många experter ser också en stor risk med att det blir långa kedjor där ansvar riskerar att falla mellan stolarna och där villkoren kanske sidosätts långt ner i kedjan och sådär. Så det är väl någonting som behöver genomlysas i alla fall. Det finns ju sånt som till exempel pressade tidsplaner kan skapa risker förstås, och vissa branscher finns det kanske traditioner där man är van vid att acceptera vissa risker som man kanske borde ifrågasätta.
Vi ska återkomma lite till just det där med underentreprenörer, men jag tänkte börja med att bara kolla lite. Det är, som sagt, det sker många olyckor, men hur många av de här fallen leder vidare till åtal och fällande domar?
Det är ju inte så många. Jag har tittat på Arbetet och alla olyckor som hände mellan 2017 och 2021, så det är en 5-årsperiod. Lite beroende på hur man räknar exakt hur många, men ungefär 220 personer miste livet i arbetsplatsolyckor under den perioden. Och av dem är det i dagsläget 21 som har lett till att någon har liksom utkrävts på ett straffrättsligt ansvar för arbetsmiljöbrott. Så det är ungefär 1 av 10 då. Det kan fortfarande bli några fler för att det är nog ett fåtal prövningar som fortfarande pågår. Men ungefär 1 av 10. Och i de flesta fall så är det som det leder till så kallade strafförelägganden. Det betyder att företagen tar en bot på förhand så det blir liksom ingen rättegång. Men det kan också vara villkorliga domar eller dagsböter för ansvariga individer.
Det låter ändå som det är ganska få fall som leder till fällande domar. Vad beror det på?
Alltså en orsak är ju att det är inte självklart att det har begåtts ett brott för att någon dör på jobbet. Det kan ju vara, vad man nu ska dra gränsen med, rena olyckor. Det kan vara en egenföretagare som omkommer i sin egen verksamhet. Inte alltid det går att ställa någon till svars liksom. Men sen är det väl ganska svåra, det är ganska mycket som ska vara uppfyllt för att man ska kunna ställa någon till straffrättsligt ansvar. Det ska liksom bevisat att det har orsakats av en tydlig brist i säkerheten som verkligen hänger i samman med den här olyckan då. Och att den som är ansvarig för det har varit uppenbart oaktsam med den risken. Ofta är det först en kanske ganska svår teknisk utredning om det har varit maskiner och så inblandade. Och sen ska man då se i den här fragmentiserade verkligheten som vi är inne på vilket företag var ansvarigt, kanske vilken person på det företaget, och se att någon har brustit där. Men det finns också kritik till exempel mot att det ofta tar utredningen längre tid än det är tänkt. Och det finns ju förstås risker med det då, att man kan gå miste om teknisk bevisning, men minnet bleknar. Jag var på en rättegång nu precis härom veckan där det var en olycka som inträffade för lite osäker nu, men 4-5 år sedan. Och då var ju vittnena kom ju inte ihåg så bra helt enkelt.
Ja, just det. Men är det, kan man säga lite att den här typen av fall kanske då inte prioriteras tillräckligt, alltså att det dröjer så lång tid, eller går det att dra en sån slutsats?
Jag vet inte om det går att dra en sån slutsats, men det är en relevant fråga. Om det finns resurser hos polisen och så.
Just det. Er rapportering visar ju också att samma typ av olyckor sker om och om igen, även om man är medveten om riskerna. Du har bland annat skrivit om godstågstransportören Green Cargo, där flera anställda har dött de senaste åren. Kan du berätta lite vad som har hänt där?
Ja, det har hänt en rad allvarliga olyckor, och vi fokuserade på Green Cargo i den här granskningen, men det har hänt även på andra företag i branschen liknande saker, och flera med dödlig utgång då. Och det har hänt tillsammans med så kallat växlingsarbete. Det betyder att man inte är ute och kör tåg mellan ställen, utan man flyttar om liksom vagnar och lok kanske på ett industriområde för att lasta ur eller lasta på eller koppla om och sådär. Då kör man i låg hastighet och backar ofta vagnarna. Och jag måste säga att när jag började titta på det så häpnade jag över hur det här arbetet går till. För då finns det på utsidan i änden av vagnarna ett litet fotsteg, det är inte stort. Och där står det då ofta en person, inget räcker runt eller så, ett handtag att hålla sig i vid sidan om. Och håller uppsikt när man backar tågsätt och så. Och i Piteå 2019 var det en man som stod så här och backade genom ett industriområde. Då krockade man med en lastbil i en korsning och han klämdes till döds. Och året innan dess då var det en man som föll av fotsteget och blev överkörd av den vagn som han hade stått på. Och det var inte första gången, utan redan 2012 på samma företag då, så var det en kvinna som omkom i en liknande olycka då hon stod på fotstödet. Och så sent som nu i höst så var det också en man i Södertälje som föll av fotstödet och blev påkörd. Han överlevde, men olyckorna upprepar sig liksom. Och ja, och som sagt även på andra företag och andra moment i det här växlingsarbetet, att man jobbar med tunga vagnarna och ska koppla ihop och isär dem.
Men då, fast det har skett flera dödsfall, så fortsätter det här farliga arbetet, och om jag tolkar dig rätt så gör man på ungefär samma sätt. Hur kommer det sig att det inte händer någonting här?
Ja, flera personer som jag har pratat med i det arbetet har sagt att de jobbar ungefär som de gjorde när järnvägen var ny. Sen betyder ju inte det att det inte pågår något, alltså det pågår ett utvecklingsarbete. De försöker ju komma till rätta med det här. Man jobbar med att skapa prototyper där man har ett räcke runt sig när man står på det här fotstödet. Man har testat om man kan ersätta den människa som står i änden av vagnen med en kamera istället och så. Men det man får fråga sig någonstans är väl ändå vad man liksom ska acceptera medan det utvecklingsarbetet pågår. När det var en person på ett annat företag än Green Cargo som hade trillat av fotstödet och blivit överkörd och omkommit i Sundsvall 2020, så skrev haverikommissionen i sin utredning att en sannolik direkt orsak var att han hade tappat fotfästet och balansen i samband med att växlingsrörelsen bromsade in. Och då kan jag också tycka att det är konstigt att med en bransch där det räcker med att tappa fotfästet och balansen för att man ska riskera livet på jobbet. Men man kan också konstatera att det är ju inte otillåtet på något sätt. Arbetsmiljöverket har specialgranskat branschen med anledning av de här olyckstalen och kommit med en del kritik om riskbedömningar och sådär. Men till exempel det här fallet i Piteå, där vi skrev åklagaren som då stämde för arbetsmiljöbrottet som att mannen som stod på fotsteget, det var alltså han som klämde sin krock med en lastbil, att han stod där helt oskyddad. Det var inte belyst ordentligt och så vidare. Men hovrätten friade och de slog fast att företaget hanterat riskerna på ett rimligt sätt utifrån den kunskap man haft och de regelverk som finns.
Man får ändå intrycket av att det slarvas mycket med säkerheten, att många arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas om säkerheten var bättre. Vad säger du som har bevakat frågan länge? Stämmer den här bilden?
Det är ju svårt att säga hur stor del av alla olyckor som hade undvikits, men man kan ju säga att åtminstone i de här fallen där någon har dömts för arbetsmiljöbrott, där har det ju uppenbart begåtts fel som kopplas samman med att olyckan kunde hända. Och det handlar ju om liksom tydliga saker som att en ung tjej på LKAB går på ett gallergolv ganska högt upp som brister av rost, och man slår fast sen att man inte liksom skött underhållet så att man har haft koll på de här rostangreppen. Då, sånt hade ju rimligen kunnat förebyggas.
Just.
Jag är övertygad om att det är betydligt fler än de som där någon döms som man kan förebygga med bättre rutiner och så, och Arbetsmarknadsverket har ju också pratat om det i flera intervjuer den senaste veckan, att de ofta ser att det finns brister i riskbedömningar och sådana allvarliga olyckor händer, att det mycket hade kunnat förebyggas.
Det finns ju då, som vi pratade om tidigare, många underleverantörer, inte minst inom byggbranschen, och hur skulle du säga, du har varit inne på det lite, men rent konkret, hur påverkar det möjligheten att utkräva ansvar?
Ja, men det finns ju en risk att dels att ansvaret faller mellan stolarna redan i produktionen, att man inte riktigt vet vem som är ansvarig för att förebygga en viss risk, men också att det är svårt i efterhand då att visa vem som ska ställas till svars. Ett aktuellt exempel på det är en dom som kom alldeles nyligen. Och det var då ett fall som, det var en man från Lettland som arbetade på ett bygge i Stockholm. Han föll i en glipa mellan huskroppen och byggställningen och föll 13 meter ner och omkom av sina skador. Och jag var på den rättegången och alla där var ju överens om att det skulle funnits ett fallskydd. Han borde inte ha kunnat trilla ner i det här hålet, för det skulle ha suttit ett skydd där, och det gjorde inte det. Så att ett fel är ju, har ju hänt så att säga, som gjorde den här olyckan möjlig. Men då är nästa fråga vem som skulle kunna ställas till svars för det. Och då finns det på det här bygget en huvudentreprenör som har det övergripande ansvaret för bygget, som i sin tur har tagit in en underentreprenör som ska bygga ställningarna. Och den entreprenören i sin tur har anlitat folk från ett annat bolag när tiden börjar bli knapp för deras uppdrag. Och också anlitat en kille från ytterligare ett bolag som gör vissa uppgifter. Och när det då blir rättegång så har åklagaren valt att åtala två av de här personerna. Och de pekar både uppåt och neråt i det här entreprenörsledet och menar att ansvaret ligger på annan plats under rättegången. Och det slutar med att ingen döms, därför att den mannen som dog, han jobbade längst ner i entreprenörskedjan. Och då blev det avgörande, det låter väldigt tekniskt, men det blev avgörande på vilket sätt han var anlitad, om han var inhyrd eller anställd via en underentreprenör. För då sådana saker påverkar de som har ansvaret. Mm. Om man inte kunde fastställa det så kunde man heller inte döma någon fast man är överens om att någon har gjort det här felet. Det ska vidare till hovrätten nu så får man se var det landar där. Men det blir ju en otydlighet.
Just det. Och då handlar det om ansvaret efter att olyckan har skett. Men hur pass mycket påverkar det att olyckor sker? Går det att se något mönster i det också? Är det liksom större risk att det sker olyckor om det finns många underentreprenörer inblandade? Eller kan man inte dra den slutsatsen?
Det är ju det många kritiska röster har lyft den här veckan. Man har pratat om, jag tror det var 119 underentreprenörer som fanns på det här bygget med hissolyckan. Att det finns en risk med att ansvaret faller mellan stolarna men också att det liksom blir långa kedjor där man inte har överblick över villkor och sånt längst ner i entreprenörskedjorna och att det skapar risker i sig. För det hänger ju förstås samman. Att det har jag också talat mycket senast tiden om att det pågår liksom en exploatering i svenskt arbetsliv där människor utsätts för väldigt dåliga arbetsvillkor och inte får liksom de rättigheter vi är vana vid på jobbet. Och det ökar ju förstås risken. Det ökar ju farorna om man jobbar kanske för mycket, inte med rätt utbildning, inte har i position att kräva säkerhet och sådär. Och i vissa entreprenörs kedjor kan det säkert vara så att det kommer in den typen av verksamhet längst ner och att det blir svårt att ha koll på vilka det är som jobbar i botten av kedjorna. Sen är det kanske inte så att varje entreprenörskedja ser ut på det sättet, men det har ju varit en debatt där LO har ett snegla på Norge där man har en gräns i vissa branscher, bland annat det är i alla fall i delar i byggsektorn då, på 2 led av entreprenörer. Och Byggnads drev i avtalsrörelsen att man inte skulle vara en lite underentreprenörer om man inte gör den största delen av jobbet med egen personal. Så det upplevs ju som en nyckelfråga från fackligt håll och många experter på branschen.
Men tror du nämner LO här och LOs ordförande Sanna Gidensson krävde ju nyligen att man skulle lagstifta om att endast ett begränsat antal underentreprenörer skulle tillåtas. Tror du att det skulle hjälpa?
Jag vill inte riktigt utvärdera lagförslag, men det verkar som att det behöver liksom ses över hur vad som det finns skapas utrymme för i de här kedjorna och hur man stävjer det liksom. Så är det.
Ni på arbetet, ni har skrivit om dödsolyckor på arbetsplatser i många år. Efter hissolyckan i Sundbyberg nu så har det ju rapporterats mycket mer om det här i större medier. Vilken betydelse tror du har att den här frågan nu får ganska stor uppmärksamhet?
Det är svårt att säga, men det är klart att det kan uppstå ett liksom politiskt tryck i frågan. Det har det uppenbart gjort, som det var en pressträff här i veckan när man pratade om att det skulle göras mer inspektioner på plats av Arbetsmiljöverket och sådär. Sen har ju Arbetsmiljöverket fått bromsa en satsning på fler inspektörer tidigare år för att de inte haft resurser för det. Och där har det ju, ja, när jag började skriva om byggbranschen för 16-17 år sedan, då fanns det ju inspektörer runt om i landet på varje ort liksom specialiserad på byggbranschen och man kunde ringa dem en gång i veckan och så visste de precis vad som hade hänt på byggarna i deras område och så ser det ju inte ut idag och ja, vi får väl se vad de kan göra av mer inspektioner. Ja.
Men kan det göra att politikerna kanske också börjar fundera över att det krävs mer resurser här för att vi ska kunna stävja det här? Alltså att det kan leda till ja, den typen av åtgärder i förlängningen. Vad tror du om det? Vi får se. Men till sist då, vi har varit inne på det också, men om man skulle sammanfatta lite här, vad säger du, vad tror du är de viktigaste åtgärderna för att minska antalet dödsolyckor om vi blickar framåt nu mot 2024 och framåt?
Ja, men viktigt är ju förstås att alla anställda känner att de är i position att lyfta såna här frågor, att man har anställningsvillkor som gör det möjligt att förvänta sig ett säkert arbete. Och där är det ytterst, är vi inne igen på den här exploateringsfrågan, om det är människor som är liksom väldigt utlämnade i arbetslivskriminalitet och så då riskeras ju inte bara deras liksom arbetsvillkor och löner och så, utan också säkerhet, tänker jag. Och det är ju en typ av kriminalitet som visar sig ganska svår att komma åt om man tycker att liksom relativt få lagförs för arbetsmiljöbrott efter olyckor, så är det ju än färre när det gäller exploateringsbrott i arbetslivet.
Och då är det förstås svårt att säga till också, om det skulle visa sig att det är något problem med säkerheten något, för man är...
Det får man väl utgå ifrån. Man är liksom beroende av sin arbetsgivare kanske för att vara kvar i landet och så. Nu är det ju inte... Ja, men det är en bit av det. Man behöver se över den här fragmentiseringen som är på många arbetsplatser, som har lyfts mycket i debatten nu, och se vad med entreprenörskedjorna, hur det påverkar säkerhetsarbetet i förebyggande syfte och ansvarsutkrävandet i efterhand. Och i en del branscher så tror jag att det finns traditioner som man behöver göra upp med, där det liksom byggs in en acceptans för faror. Kan man fundera på vad det har för betydelse det här med liksom inspektioner från Arbetsmiljöverket och lagföring och så. Vet du, till exempel intervjuade Tommy Iseskog som är expert på arbetsrätt när jag skrev om det här med antalet domar. Och men som jag var inne på innan, så döms det ju ofta till företagsbot för företaget, men mer sällan att någon enskild på företaget ställs i svar med villkorlig dom eller böter, även om det också förekommer. Och hans åsikt då var ju att det finns risker med det, för att att det skapas en större ansvarskänsla om man riskerar att ställas till svar som enskild ansvarig också. Och det vet jag flera anhöriga som jag har pratat med också, som har varit inne på att det är viktigt, tycker de, med rättegångar och eventuella domar, inte kanske för att någon ska dömas för att ändra något i det som redan har hänt, men för att de ser ett framåt syftande i det, att det ska förebygga att man tar risker på allvar därefter.
Ja, då får vi tacka dig så mycket, Jenny Berggren, journalist på tidningen Arbetet. Tack för att du var med i magasinet.
Tack.
Och det här var det sista avsnittet av magasinet för i år, men vi är tillbaka igen i januari. Under tiden så får ni gärna gå in och lyssna på gamla avsnitt, och glöm inte att följa oss också så att ni aldrig missar ett avsnitt. God jul och gott nytt år!